Demek acaba birlikte sensin ha?
Glad fredag.
Glad Freitag, som jag gillar att säga.
Freitag, ja. Uh-huh.
Bra skjuts i de tyska veckodagarna.
Ja, du kan ju mer tyska än vad jag kan.
Ja, marginellt.
Hur är läget med dig?
Jo, men det är bra. Ja. Lite liksom vingklippt av att jag har lite ont i typ en tumme.
Det känns också så in character på något sätt av dig att ha så här, så här, jag vet inte, något så här ont som ingen annan någonsin har haft. Typ.
Nej, precis. Jag trodde inte man kunde få ont i en tumme om man inte jobbade med händerna.
Nej.
Alltså klassisk skomakartumme eller
exakt.
Så.
Exakt. Men here we are.
Here we are.
Nej, men för jag tänkte haka i pyttelite om det som vi pratade sist. Men det var så här att jag blev klar med min praktik i tisdags.
Grattis!
Ja, tack. Och sen så var jag typ ish ledig i 2 dagar. Eller vi hade ett seminarium och någon föreläsning typ emellan. Och då, som du sa till mig, att så här, om man har ett 8-5 jobb så är man ju väldigt in touch med typ vilka veckodagar det är och så här, sånt. Men de här två...
Också bara var klockan.
Exakt. Men det var som att under de här 2 dagarna så tappade jag så här all kontakt med verkligheten och bara typ slungades ut i något så här intet. Men...
Du fick någon sorts liksom A-kassan flavor på livet.
Exakt. Men också att jag bara, just det, men det är också typ så här det är att plugga. Alltså att man bara befinner sig i någon så här konstig liksom outside...
Ja, det är faktiskt jättekomt. Eller det har ju slagit mig väldigt mycket. Alltså sen jag fick, alltså nu har jag inte gjort liksom superstrikt 9-5 jobb.
Nej.
Men ändå, ja men verkligen så här, vad fan gjorde man? Alltså då hade man väl typ, kanske, säg att man hade 2 föreläsningar i veckan.
Ja.
Vad gjorde man all annan
tid? Ja.
Nej, jag förstår det inte.
Nej. Och som, jag har ju också det här konstiga upplägget att jag pluggar på distans. Så att jag hade typ en föreläsning. Alltså det kändes ju inte som att jag hade gjort någonting den dagen för att jag bara typ satt och så här stirrade in hemma i en skärm. Eller du vet. Ja, men i alla fall. Men då har jag lyssnat mycket på musik och sen så...
Vad lyssnar du på?
Just det var det jag skulle säga först. Att jag måste säga att jag håller med dig helt. Alltså Michael Jackson har verkligen typ 3 bra låtar.
Alltså jag har inte lyssnat igenom hans hela katalog.
Nej, men, det är väl... men jag kom fram till att du hade det. Alltså okay. Så här, det fanns inte mer där att hämta. Så det är ett stängt kapitel.
Nej, men det känns som att det måste ju vara typ en skiva på 80-talet eller 2 kanske.
Ja, men så här...
Han... Bad och Thriller-skivan.
Exakt, och sen kan det är ju inte så att alla låtarna på de skivorna är bra. Utan det är ju typ så här, ja men... Bad, kanske Billie Jean, Thrill, alltså så här, de man känner till, de är ju bra.
Ja, men de som man redan har hört på någon så här Greatest Hits-skiva kanske.
Exakt, ja.
Nej, han känns ju inte som någon B-side-artist liksom. Alltså du vet, med vissa band är ju B-sidorna allt.
Ja.
Typ Oasis och helt otroliga B-singlar. Ja. Fast också A-sidor såklart.
Ja,
men liksom så här, så då är det verkligen så här hidden treasures. Men med Michael Jackson... Jag kan inte tänka mig det bara.
Nej, allting är in plain sight. Nej, men så det är ett stängt kapitel. Men i alla fall, jag har ju mycket att jag lyssnar på musik så har jag mobilen i fickan. Och då händer det ibland att alltså, den råkar sätta på någonting alltså, av slump liksom, i fickan. Och nu ska jag prata pyttelite om någonting som är helt din turf. Så att jag kommer beskriva en känsla och sen kan du fylla på med fakta och så här anekdoter. För det här är ju egentligen ditt ämne.
Ska du prata Beatles?
Nej.
Nej.
Men jag ska säga Albumet som sattes på av slump på min Spotify är... Alltså jag har kommit fram till att det är typ det konstigaste albumet någonsin. Som ändå så här kommersiellt gångbart på 1900-talet. Och det är en artist som du gillar väldigt mycket.
Är det Bob Dylan?
Nej, men jag tänker på Paul Simons Graceland.
Ja, åh oh, gud, älsk. Åh oh, gud, vad min tumme. jag älskar Graceland.
Ja. Men och det är så jävla skumt det albumet. Alltså det finns ju typ inget skummare än det, men det är så fruktansvärt bra verkligen.
Ja.
Och jag har ju lyssnat på det förut, men det var som att det, jag vet inte, det passade så bra in i den här konstiga tiden som var de här två dagarna då jag typ inte träffade någon och så här, det blev lite vår. Och det är bara så skumt och bra.
Men varför är det så... För jag tycker typ inte att det är så...
Du eller, tycker inte det?
Eller så här, jo men alltså jag kan väl fatta vad man menar. Alltså det är ju eftersom han tar så mycket influenser från sydamerikansk musik och så.
Ja.
Sydafrikansk menar jag.
Ja, exakt. Ja.
men det är väl inte så här...
Ja. Det är superskumt.
Men jag kanske är så...
Boy
jag kanske
in genom... the bubble.
Ja.
Som börjar med dragspel. Alltså det är superskumt verkligen.
Jo.
Och att det låter lite typ så här... off-key typ. Nej men alltså det är så konstigt album, men det är så
ja,
bra.
Men det är väldigt rolig text i Boy in the Bubble.
Ja, superskumt. Men
det är också samma fall, alltså det är samma Boy in the Bubble som Seinfeld baserade The Bubble Boy-avsnittet
ja,
på.
Ja, alltså det är otroligt. Det Seinfeld-avsnittet är också, det är typ ett av de starkaste.
Ja, det är faktiskt, det är superstarkt.
Ja, okej, men ja, precis, du kanske inte känner, men jag tycker, jag bara, gud vad är
ja, men
det här?
Kan väl, ja, alltså det är eklektiskt.
Det är verkligen eklektiskt.
Det är nog så liksom...
Ja, du är så inkörd, så att det är liksom...
Ja, eller alltså, ja, lyssnar väldigt mycket på det bara.
Ja.
Nej, och men... som sagt, stor Paul Simon head.
Ja, precis, och jag är ju inte lika liksom bevandrad i... Paul Simon som du är. Men för mig, för jag tycker att det är verkligen ett riktigt skumt album. Alltså både texten och typ alla instrumenter. Alltså det är såhär steelgitarr. Alltså det är ju någon konstig blandning av typ såhär också lite country, såhär sydafrikansk gatumusik. Alltså vad finns inte på det albumet? Också att han känns typ som den såhär vitaste människan någonsin. Typ. Om man lyssnar på typ såhär Simon & Garfunkel. Alltså det är...
Ja.
Men
han blev ju väldigt så här kritiserad för det albumet
ja,
också.
Jag såg någonting om det.
Men det var ju inte så mycket för, alltså idag hade man väl sagt att det var CIA, men då var det ju alltså för det var apartheid.
Just det, precis.
Apartheidens Sydafrika.
Exakt.
Men jag tycker ändå att historien har givit honom rätt på något sätt.
Ja.
Eller så här, det hade ju inte varit bättre för någon om det där albumet inte hade gjorts.
Nej.
Det finns ju väldigt bra dokumentär om du vill se liksom,
ja,
om Graceland.
Vad kul, för jag lyssnade bara på, det fanns ju något, alltså i det här typ lalala edition så fanns ju någon litet ljudspår där han pratade om, men det var ju bara om låten Graceland, det var inte om liksom hela albumet.
Mm. Men den låten Graceland känns som den mest liksom normala på skivan kanske.
Ja.
Eller det är mest en väldigt så här traditionell typ uppbrottslåt.
Ja. Men också
i en tydlig amerikansk setting.
You can call me Ally också så här. What is this?
Ja, den är rolig.
Den känns ju också lite, den är ju nästan uppe där med typ Lionel Richie i så här smör liksom pomp på något sätt. Men ja, men jag tycker det är så bra och sen så började jag tänka på för jag har ju också lyssnat mycket på ett svenskt band ju, som heter Dina Ögon.
Mm.
Och de gör ju också mycket, mycket skumma liksom, blandningar av olika...
Jag har inte hört dem faktiskt. Men det är ju verkligen... Jag tror att det var för 2 veckor sedan eller någonting så spelade de... Jag vet inte om det var på Nalen eller Annexet eller alltså något lite mindre ställe i Stockholm. Det var verkligen så här, alla jag kände... Eller alla jag har på Instagram var tydligen där.
Ja. Ja, men det är ju det enda typ intressanta bandet nu, skulle jag säga. Men de är ju väldigt bra, men de är också väldigt skumma. Så började tänka på någon liten jämförelse där. Men sen kom jag att tänka på en... har du sett filmen American Hustle?
Nej.
Nej, okej.
Okay. Full allt då?
Nu full allt. Ja. Nej, nej, verkligen inte. Men ja, det är ingen toppen film. Alltså det är ändå det är typ en lite så Hollywood-film.
När men, är den ifrån?
Jag vet inte. Kanske så här 2017 eller någonting.
Ja, oh, nej. Jag har inte sett så mycket så kommersiella
nej,
filmer.
Nej, det är ju verkligen en kommersiell
på
film.
På 10-talet.
Och den är inte så, den är inte superbra. Men det finns en scen där där Jennifer Lawrence är med i den. Och den utspelar sig på 70-talet. Och hon är bara någon så här snygg hemmafru. Typ. Mm.
Dröm.
Ja, precis. Och det var det. Nej, men det finns en underbar scen där, där hon... Jag tror jag kan säkert klippa in det här i podden. Men där hon berättar om att hon har köpt ett... Alltså, ett nagellack, du vet, överlack. Mm. Alltså topcoat från typ Schweiz. Som hon är besatt av och hennes man är besatt av. För att det luktar som parfym men det är också någonting ruttet i den doften. Och sen har hon liksom en lång harang om att så här, ja, men de bästa dofterna är de som är, de luktar gott för att det är någonting liksom funky.
Ja, men det är som när jag köpte den där parfymen som
ja.
Jag beskrev som typ en mugglig lägenhet på Rivieran.
Ja, exakt. Och jag tycker det är en så bra liknelse. Jag tänker du kanske håller med om den tesen.
Ja, liksom. Men verkligen.
Ja.
But
there's this top coat that you can only get from Switzerland and I don't know what I'm going to do because I'm running out of it but I love the smell of it, Irvin. I can't get enough of it. That would be amazing. There's something the top coat, it's like perfumey but there's also something rotten. And I know that sounds crazy, but yeah. I can't get enough of it. But smell it, it's true. Dolly, historically, oh yeah, no, the best perfumes disgusting. In the world, they're all laced it's with true. Something nasty
stop,
and foul.
Stop. It
is true.
True,
it is true.
It feels
Irving
true.
Loves them.
Oh my
you can't
God.
Get enough of that smell.
Oh.
Carmine.
Carmine, smell her nails.
Sweet and sour.
Smell her nails.
Rotten
smell,
and delicious.
It smells like flowers.
Flowers, but with garbage.
And like sour. It,
yeah.
Flowers. You know what that is for me? It's coriander for me.
Oh,
it's
but Irv loves it. He can't get enough. That's what hooks you. He always comes back for it.
Yeah.
I can't stop.
Oh, och du menar att det som är Paul Simon
också. Nej, men du funderar på om det här går att applicera på andra saker, alltså att ja, men kanske musik, för jag känner typ när jag lyssnar på den här Paul Simons Graceland att det är någonting lite ruttet, alltså det är någonting så jävla skevt typ, ja. Men det är också därför man gillar det så himla mycket.
Ja, men jag har som sagt inte tänkt så mycket på det skevheten. Nej. Men den är också så himla melodisk, så det är väl någonting i mötet mellan det här lite märkliga och använda det melodiska då, som...
Ja, och jag bara det kanske är så här det är i livet, att liksom allting det bästa har någonting.
There's a crack in everything.
Och så här, there's something rotten in the state of Denmark.
Ja,
vad skulle jag säga? Nej, men det var någonting så fint i alla fall med de här två, som sagt, skeva dagarna när jag lyssnade på det här skeva albumet. Och sen så fick jag ju då också reda på under de här två dagarna min nästa praktikplats. För det var ju typ dagen innan.
Det är så special att den verkligen så här väntar in i det sista.
Ja, och jag hade ju så... Man har hört så mycket skräckhistorier om att man hamnar i Sala eller Norrtälje bland annat.
Ja.
Och sen så fick jag reda på att min nästa praktikplats som jag började på idag låg i Ekebybruk, vilket är typ inne i stan. Alltså, ja, inte city, men...
Ja, men
alltså,
det är stadsbuss i alla fall.
Det är verkligen nära. Och så lyssnade jag på... Paul Simon som sjöng typ såhär, this is the time for miracle and wonder, och jag bara, alltså, it finally happened, jag behöver inte pendla någonstans liksom.
En intressant kulturhistorisk miljö.
Precis.
Om man ska vara lite sån.
Precis, för där gjorde de ju det här porslinet, Uppsala Ekeby.
Ja.
Vad jag vet, sen vet jag typ ingenting mer.
Nej, alltså inte jag heller.
Men det är ja, det är ett fint litet så här minibruksområde.
Ja.
Och så är det, ja, som sagt, jag var ju där idag. Det är ju typ så här två gymnasier och ett högstadie och en förskola. Alltså det verkar vara en så här skolhubb.
Det kanske är för att det är den här produktiva bruksandan. Alltså det kräver ju lite framåtkänsla.
Ja.
Och det är så här, här gör vi... Här gör vi skålar till hela svenska folket.
Ja, ja men precis.
Alltså jag menar, det är kanske ett gynnsamt ställe att ha en skola på, jag vet inte.
Ja, ja men jag gillar verkligen atmosfären där. Så det känns toppen, verkligen.
Jag vet inte om du har sett det här, för du är ju inte så mycket på Insta längre.
Nej.
Men det cirkulerar ju ibland en så här typ utmaning.
Mm-hmm.
Som är så här 30 day song challenge.
Mm-hmm. Har du missat?
Ja, men att man ska... Det är bara att man ska typ lägga upp så här... Ja, det är 30 dagar och så har varje dag ett tema. Och så kan det vara så här... A song that makes you happy. Eller någonting. Mm-hmm. Alltså det kan vara ganska vagt. Eller väldigt specifikt.
Är det att man, ska man lägga upp det på stories då?
Ja, eller? Precis.
Ah, okay.
Men då startade jag och min brorsa alltså en spellista. Det blev vad heter det, bestämde oss för att ta oss an det här.
Okej.
Okay. Jag tänkte det var roligare att göra tillsammans med honom.
Mm.
Och alltså, jag vet inte vad det här säger om oss, men jag ville bara berätta för dig att det här är sjukt. Men vi är inne på dag 21, 22 kanske. Och vår spellista då, den är då uppe i 14 timmar och 46 minuter.
Okej, men aha, det är inte bara en låt per dag?
Alltså eller? Det är väl en låt som man ska lägga upp på Instagram.
Ah.
Men sen har vi liksom freewheelat till,
ja, ja.
Till 1000% och bara lagt till som galningar för att vi blir så himla äggade av det här. Så nu har vi en spellista på snart 15 timmar. Och den är fan otrolig.
Ja. Jag kan tänka mig det. Får man en länk till den sen?
Ja, jag är ja men absolut.
Intresserad.
Jag ville bara säga, för det kändes som så här, ja. Någon undrar så här, ah, vad har du gjort i veckan då? Jag har suttit och lagt till låtar som en galning i den här spellistan.
Ja, vad mysigt.
Ja, men det är väldigt mysigt att göra det alltså, tillsammans med någon.
Ja, verkligen.
Och min bror är också väldigt så initierad musikkille.
Ja.
Det var ju, eller det är ju lite så gala tider nu.
Mm-hmm.
Och det var ju egentligen för någon vecka sedan. Så jag tänkte
ja, gala. Så,
gala.
Ja, jag tyckte du sa, det är lite galna tider nu.
Ja, det är också.
Ja. Ja.
Men jag vet inte om du såg det. Det här är också, gud vad det känns som att alla mina ämnen utgår från någon sorts Instagram.
Ja, men jag är ju också inne på Instagram typ en gång per dag. Via webben. Men eftersom jag är inne så sällan så är det så konstiga algoritmer för mig. Men så att det enda jag får se är ju typ så här British Vogue. Så att,
det är väl där... en trevlig...
Absolut, det är jättetrevligt. Men det är så här, jag ser ingenting som typ en vän har gjort.
Nej, nej men det var en så här händelse. Det var ett foto på Oscarsgalan som fick hela mitt flöde att balla ur av eufori typ.
Okej. Okay.
Och det är då den här. Det är en massa skådisar som står och röker.
Ah, har du sett den? Så här, nej, jag har inte sett. Okej, det är så här våras för Sig igen, eller?
Ja, precis.
Ja, Kirsten Dunst. Ja, det är den enda jag känner igen.
Ja, samma här. Men jag kan...
ja, lite kändisar. Lite goa skådisar kanske.
Ja, men och Kirsten Dunst är väl ändå ganska så här... Hon är väl liksom häftig eller creddig eller så här...
Det känns som hon, har inte hon också börjat göra lite, eller ja, hon är lite så här små indie typ, utan att vara indie, eller så här.
Ja, men hon var väl det, alltså jag menar hon har ju ändå fått be, i och för sig, det beror på vad man lägger begreppet indie,
ja,
men så Sofia Coppola och sånt där. Det är väl ändå indie på något sätt, det är kommersiell indie.
Exakt, kommersiell indie, ja, ja. Det skulle jag verkligen säga, ja.
Nej, men så det var den där bilden på massa, alltså, hippa skådespelare som röker och alla i mitt flöde blev helt så här, oh my god! Och
alltså av eufori eller av...
Av eufori.
Alltså,
äntligen är det inne att dricka kanske och röka en cig.
Ja.
Och det har också varit, det här skedde för någon månad sedan, men du vet drottning Margrethe.
Ja,
hon abdikerade ju. Men hon har då slutat röka för någon månad sedan.
Just
det. Och det var också så att det blev så här kollektiv sorg
just
i mitt flöde i alla fall.
Ja. Jag vet att jag läste om det i tidningen och att det stod någonting om rökningen. Men,
För det finns ju så många bilder av henne när hon sitter och verkligen bolmar.
Det är också det här med att hon är dansk som gör att man bara, du måste typ röka.
Ja,
typ
precis.
Er nationalrätt.
Ja, men nu var det att hon skulle göra någon operation eller något som man vill sluta röka.
Just det, men då kan hon ju börja igen efter operationen, tänker jag.
Ja, men nu har hon ju ändå dragit ner på diverse takter, så jag vet inte.
Ja,
men det blev sorg i mitt flöde och sen så blev det eufori när den här Oscarsbilden spreds.
Vad kul!
Och jag blev också väldigt så här, fan vad gutt. Sen så ransakade jag mig själv.
Utan att aldrig ha rökt själv, typ,
och
eller?
Och alla jag känner som är glada för det här. Så här, när rökte man själv en cigg senast?
Mm.
Alltså det finns ju inte på kartan att man själv skulle börja röka.
Nej, precis. Nej, och ännu mindre om man inte har gjort det innan, så att säga. Eller så här, det steget känns ju väldigt stort, kanske.
Nej, men det känns...
Eller har du någonsin rökt?
Ja, jag har ju rökt alltså på fester.
Ja, ah, okej. Okay.
Förlåt, mamma.
Just det. Förlåt, min mamma. Jag har också underförstått att jag har gjort det.
Nej, men alltså,
tror inte jag har kommit ut med det? Jo, det kanske jag har.
Nej, men alltså, man har ju en sån rökaridentitet. Men det är klart att det har liksom...
Jag gjorde fan det i några år. Alltså.
Rökte?
Ja, gud. Jaha. Ja.
Det kan jag inte tänka mamma. Mig. Hur gammal var du då?
Tror du bara...
29.
Förlåt. Det är så kul att jag... Alltså min mamma vet ju att jag har snusat jättelänge. Men just det här med rökning känns som att jag...
Ja, men det känns lite mer stigmatiserat.
Ja. Nej, men det var väl typ mellan jag kanske var så här 17 och 22 eller någonting.
Mm.
Som jag rökte ändå på så här daglig, alltså basis liksom.
Så det var ändå i gymnasiet typ?
Mm.
Ja,
alla gjorde det på mitt gymnasium.
Alltså, är det sant?
Ja,
kul. Kan du tänka mig?
Camel blå var det man skulle röka, minns jag.
Mm.
Oklart varför.
Ja, men,
eller coolt, daglig kanske. Basis, men jag gjorde det.
Ja.
Det gjordes.
Ja, men jag feströk några gånger.
Ja.
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 Men jag menar bara så här, varför blir jag som... typ aldrig har rökt, alltså bortsett från alltså, några liksom, sådana gånger. Varför blir jag glad? Och det känns som att alla andra som blir så här glada, varför blir de glada? Alltså det är inte direkt så att vi tillhör en så här stigmatiserade gruppen rökare.
Nej.
Och att så här, åh, äntligen får vi en poster girl som inte är någon sån här typ... A-lagare i parken.
Ja.
Alltså jag försöker bara komma, alltså jag bara varit så här, vad är den så här psykologiska mekanismen bakom att man blir så glad att någon typ röker?
Men är det inte att det liksom kokar ner så mycket till vår tid, att allting är så himla typ så här präktigt och så här hälsosamt hela tiden? Alltså att man blir glad för varje liten så här avart från den liksom.
Ja, men verkligen, det ses som någon rebellhandling nästan.
Ja.
Att det är, här är någon som inte kommer gå på, jag vet inte, Zumba.
Ja, exakt.
I veckan.
Ja, exakt. Men verkligen. Men också, ja, jag vet också att jag kan bli, att jag kan typ sakna, alltså som sagt, jag vill verkligen inte börja röka igen. Men jag kan typ sakna...
Jag älskar att du kommer ut som rökare. Alltså,
ja.
Alltså ja. Jag också, men i en pytteliten skala.
Ja. Nej, men jag kan sakna doften av cigarett på fest. För det är ju så förknippat med fest ändå. Att folk röker.
Men precis.
Och ingen gör ju typ det nu längre. Så den doften är ju... Nu är det bara doften av icke-doft från vita snusprillor liksom.
Ja, det är väldigt så det är väldigt så liksom kirurgiskt kliniskt.
Verkligen. Ja, precis. Det känns som man skulle kunna ta fram de snusarna med såna här plasthandskar. Alltså, det är så här...
Men det, också, det känns som att det skulle kunna vara gjort i någon så här labb... Med vita rockar, där någon står och så här är vi perfekta sammansättningen.
Gud ja.
Nej, men jag tänkte också på det, för att ofta när man går på så här loppis eller... Ja, men till exempel om man hittar en fin samling med Uppsala Ekeby porslin. Då finns det ofta ett rökfat.
Just det.
Och då drabbas jag ibland av impulsen att jag är så här, fan, det här borde jag köpa.
Ja.
Men sen så kommer jag ju på
att du inte röker.
Att jag aldrig har rökt nykter.
Nej.
Att jag har aldrig köpt ett cig-paket.
Nej.
Och så här, för då i den här teorin så typ har jag en sån så här stor livlig fest. Och man får röka inomhus.
Ja.
Men det är klart jag inte vill att någon ska röka inomhus. Alltså så här, jag vill ju kunna sälja den här lägenheten.
Ja.
Alltså,
ja.
Alltså det ska ju inte vara någon liksom...
Nej.
Jag vill inte att det här ska vara någon knarka kvart.
Men du har ju en balkong dock. Det hade
ja, det är sant. Ja, men det är det jag alltid tänker sig. Ja. Ja, men då skulle vi få stå på balkongen då.
Ja.
Nej, men så, jag försöker bara så här... Jag försöker bara förstå vad det är som händer igen.
Ja.
När man blir så himla... Man liksom vill nästan appropriera rökarkulturen utan att vara en rökare för att man gillar vad den står för.
Ja.
Och samtidigt gillar man inte vad den står för på så sätt att... Alltså, om man tänker typ... om man skulle rada upp typ alla som röker i Sverige versus alla som inte röker i Sverige, så kanske man skulle ha mer gemensamt med alla som inte röker, så att säga.
Ja.
Eller jag menar bara så här... Alltså för rökning är också liksom förknippat med en så här, ja men lite så, alltså lite lodig livsstil.
Mm. Ja, eller om man inte bara är mycket äldre. Alltså,
mycket, mycket äldre i så fall.
Ja, jag menar, ja precis, någon gammal. Jag tänker mig alltid att de här typ 40-talisterna, typ, några där kan typ fortsätta röka.
Men gör de det?
Eller har de dött redan? Jag vet inte.
Nej, men jag tänker att de är så himla hurtiga liksom. De går också, på Zumba.
Ja, men det är sant. Ja, nej, jag vet inte.
Men jag menar så här, att man kan bli så här mot liksom verkliga rökare, eller vad man ska säga. Är det som att en så här... Någon sorts klasshat, undermedvetet klasshat, liksom, kokar igen. Och sen ser man Kirsten Dunst på bild.
Ja.
Och bara så här, eller drottning Margrethe, alltså överklassens överklass.
Ja.
Och bara, men gud, det är så himla, gud vilken så här frihetskänsla det är.
Det är ju fruktansvärt.
Ja, men därför vill jag liksom...
Måste göra upp med det här.
Ja, men jag vill liksom lansera det här liksom psykologiska begreppet cigarettparadoxen.
Ja.
Titel på det här omslaget eller på den här pudden.
Det är jättebra.
Ja, men, och bara så här, vad är det som händer?
Ja.
Är det bara att man är så här? Är det bara att man är en hycklare eller vad
ja,
är det?
Ja, men det tror jag.
Ja.
Jag tror att det är att man tror att man är lite edgy.
Ja,
och så
ja.
Är man verkligen inte det.
Nej, nej.
Man är typ den tråkigaste människan någonsin.
Ja.
Along with everyone else.
Ja, men precis.
Ja. Nu, okej, men då... Vi måste sluta säga att det är coolt då, liksom.
Nej, men jag vet inte. Jag har väl inte kommit fram till... Alltså,
nej,
jag, alltså,
jag har uppmärksammat dilemmat.
Ja, men det här är mer som när jag pratade om min så här... Mitt issue med Cecilia Dyringer, att det är mer liksom...
Min kyrkan trodde du skulle säga.
det är mer liksom ett öppet sår som jag är och petar i än att jag har något plåster jag kan lägga om.
Okay,
Men ja, kanske är svaret att man inte ska romantisera rökning så länge man inte liksom... Så länge man inte är redo att göra HLR på en så här stor rökare som har fallit ihop på pressbyrån. Får man inte heller säga att det är coolt att Kirsten Dunst tar en cig?
Nej.
Jag vet inte.
Nej, nej men det är bra. Det är bra. Är du redo för kvinnofällan?
Ja, ja!
Du har säkert också en.
Alltså jag har en...
För jag tycker det är väl okej om vi kör
Ja, men jag har en så... Vi får se om den duger.
Jag vet inte om den här heller duger. Men,
vi har ju fått väldigt mycket vi har fått väldigt mycket kudos för tidigare kvinnofällor.
Precis. Det gör att man får lite prestationsångest. Men för först tänkte jag på en, men sen så bara nej men en liten sån här minigrej var att jag var på museum och bara, är museishoppar typ en kvinnofälla?
Ja, men det är det.
Men det är inte så rolig. Men det var liksom en...
Vilket museum var det?
Stockholms stadsmuseum.
Jaha, länge sedan jag var där. De har väl renoverat där i flera år, va?
Ja, nej men det är fint. Det är också gratis. Bara, som ett tips. Man kan gå dit. Ja, men är det en kvinnofälla? Alltså man kommer därifrån, man köper något, man blir glad. Eller är det liksom att man kommer hem sen och bara, vad var det här för skit?
Jag tycker det beror lite på vad det är man köper.
Ja. Nej, men för jag blev så här, nej, men jag känner inte att jag typ köpt något på en sån och sen har ångrat mig.
Vad köpte du då?
Nej, jag har inte köpt någonting. Nej. Jag gick bara förbi en. Nej, men så den här var jag liksom redo att kassera. För sen gick jag in på mycket djupare grejer.
Ja, in i kvinnlighetens kärna.
Ja, nej, men det här tror jag kanske kan vara lite... Jag tror inte det kommer provocera dig, men det kanske kommer provocera någon annan. Men jag började fundera på att... Att läsa samtida litteratur, alltså typ debutanter, är inte det en kvinnofälla?
Jo, men också bara samtidslitteratur, ja, är en kvinnofälla.
Precis, men jag tänker kanske framförallt...
Det är också den här liksom bokklubben.
Du bara köper det rakt av.
Ja, ja, men det är också för att...
Ja, ja. Du bara, det är också för att else is new.
Det är liksom den här stora kvinnofällan som är att vara med i en bokklubb.
Exakt.
För då måste man nästan alltid läsa samtidslitteratur.
Precis. Och jag känner så här, varför är det här en kvinnofälla? Jo, för att man, ja, jag tänker att man går runt kanske in, nu gör ju typ inte jag det här längre, men nu pratar jag om kvinnor som ett kollektiv.
Ja, precis.
Man går runt i någon bokhandel, man ser något glittrigt omslag, alltså inte glittrigt per se, men alltså så här,
något som glimmar.
Ett tilltalande omslag. Man köper den, man tänker, vad är det här för spännande nytt? Och sen så inser man att det har gått 10 år av ens liv och att man har läst 50 000 kvinnliga debutanter, för de är ofta kvinnor, som man typ inte kommer ihåg ens vad de handlade om.
Nej, men det är väl också att de ofta handlar om samma sak.
Exakt. Och
det är väl den här liksom Isabel Stålifieringen av litteraturen.
Och man får ingenting för det. Och sen har jag också...
Hur menar du med ingenting för det?
Jag menar att typ... Det är inte så att någon kommer bli så imponerad av att man har läst jättemånga kvinnliga debutanter. Förstår du vad jag menar? Meanwhile går någon kille typ runt och bara så här pratar om något kreddigt. Förstår du vad jag menar? Och sen så har man slösat sitt liv. Men också, sen kommer jag tänka på det här. Jag bara, alltså, det litterära kretsloppet skulle ju inte liksom gå runt om det inte vore för alla kvinnor som köper de här liksom kvinnliga debutanterna. Då skulle ju allting falla samman, för det är ju kvinnor som köper. Och om ingen köper de här debutanterna, då kan det aldrig komma några debutanter, då kan det aldrig komma ny litteratur, och allting faller som ett korthus.
Verkligen.
Men det är, man får ingen tack för det. Nej, förstår du vad jag menar? Alltså varken...
Nej, det är ingen som tackar än.
Nej, nej, men så att
men det är ju sällan det här i livet.
Nej, men så det identifierade jag som en stor kvinnofälla.
Ja.
Sen... Kanske folk säger, men jag tycker det är kul.
Men är det så kul?
Men är det så kul?
Det känns, det har aldrig givit en någonting, eller?
Nej.
Vad ska jag säga? Jo, det är klart att man har läst bra.
Alltså, ett fall av 10, kanske. Eller ja. Typ ett fall av 20.
Ja. Ja, men det är väldigt så här... Det är skralt.
Det är skralt.
Det är ju dålig utdelning.
Så jag vill bara säga, om ni ska fortsätta med det här beteendet... Nej, men tänk på konsekvenserna liksom.
Det var också...
Som är spild tid och typ att så här, ingen kommer tycka att det är intressant att höra dig prata om den här boken.
Jag läste någon så här väldigt krass analys av så här, varför det är så mycket moderskapslitteratur.
Ja, och... ja, det har ju vi skämtat om många gånger. Ja.
Och det är ju då för att kvinnor i 35-årsåldern ofta är mödrar, och det är också de som läser litteratur.
Ja,
och att det är så här...
en himla enkel lösning.
Ja, ja, men det är så här, varför skrev liksom folk om adelsmän på 1700-talet?
Ja.
Ja, det är för att det var adelsmän som läste böcker.
Ja.
Varför skrev folk om så här unga kvinnliga hjältinnor på 1800-talet?
Det var för att de läste böcker.
Ja.
Ja, ja, men det är inte mer än så.
Ja, men det tyckte jag var, alltså så här,
bra.
Det är klart att... Alltså, jag har ju tagit upp min beef med liksom moderskapslitteraturen tidigare.
Ja.
Men det är också för att jag kommer från den andra planhalvan, så att säga.
Ja.
Alltså den liksom osedda planhalvan.
Ja.
Men det är bara så här... Nej, jag vet inte. Det tyckte jag var... Jag tyckte det var en befriande förklaring.
Verkligen. Då behöver man inte liksom tänka mer på det.
Nej, men man behöver inte liksom tänka så här, vad är det som är så intressant?
Nej.
Det är ju, man vet att det är vad det är liksom.
Men... Gräver där man står, alltså både läsare och författare då.
Mm.
För alla är kvinnor på 35.
Ja.
Ja.
Då var det typ det.
Yes. Det är något mer ämne, kanske?
Ja, men jag har en kvinnofälla också som är... Alltså jag kan inte säga att det är bara en kvinnofälla, men jag tror att kvinnor utgör liksom 85% av de som går i fällan.
Mm.
Och det är då Facebookgrupper.
Mm.
Och kanske ännu mer specifikt att bli uthängd slash hänga ut folk i Facebookgrupper.
Oj.
För jag vet inte, men jag menar inte hänga ut någon för så här typ sexuellt ofredande eller någonting. Det jag menar mycket mer vardagligt så, som jag då i... Ja, men till exempel i hundgrupper.
Just det, hundgrupperna, ja.
För där, alltså jag är ju med i massa såna.
Ja.
Alltså, det ger ju mycket också för att man hittar mycket bra grejer i dem. Men ofta är det ju att man liksom så här... bara hamnar i en grupp och så är det någon som så här bråkar jättemycket eller har hängt ut någon annan.
Mm, ja.
Och det känns som så här... Både att hänga, vara den som hänger ut och vara den som blir uthängd känns som en kvinnofälla. Att det, är liksom, det finns en liksom destruktiv symbios mellan de här två.
Ja, men du har säkert rätt. Men nu, jag börjar bara fundera på så här, vilka Facebookgrupper jag ens... Mitt Facebookflöde domineras mycket av den här Uppsala från förr.
Och där är det bara kuddar. Du har aldrig sett någon som hänger ut någon i det. Ja, men det här är väl kanske... Alltså det är klart att det finns Facebookgrupper som är så här, bara hunky-dory. Ja, men, och då är det då gubbar som lägger upp såna här...
Men alltså hänger ut... Eller vad menar man ens med hänger ut? Är det så här, jag såg en kvinna...
Ja,
här,
väldigt mycket så.
Ja, men jag fattar.
Jag såg, eller så här, det här är till dig som gick på Vaxhallagatan 14-tiden idag.
Oh, fy fan.
Och din hund gjorde si och så. Alltså jag har sett det så många gånger. Och så såg jag något så här inlägg i någon av de här grupperna i typ tidigare i veckan.
Mm.
Och det var inte riktat till mig, för det var riktat till en man. Men det var så här, it hit me. Och då kände jag så här, gud, det här är någon så här... Det här är en till sak som man ska vara rädd för i livet. Alltså kvinnor blir inte... Uthängd. Att bli uthängd på Facebook för att ens hund alltså gör något dumt, vilket alltså min hund gör jätteofta dumma saker på promenad liksom. Och jag menar alltså så här, det här är bara hundvärlden, men det finns säkert, det är säkert motsvarande i massor med andra communities.
Ja, men du har säkert rätt. Alltså kvinnor är ju sociala varelser.
Ja,
som hänger på sociala medier, så 100%.
Och jag kan berätta om det sjukaste som hände. Jag är ju då med en Facebookgrupp som heter typ så här, hundar i Åre.
Mm.
Och då var det började med att det var en kvinna som heter det, ja, men gjorde sån där häng ut inlägg. De är ju alltid anonyma, men man kan ju ganska lätt liksom, eller man kan ju känna igen sig om man är den som har gått på Vaxhallagatan klockan 14 med en golden retriever eller vad det är liksom. Nej, men då var det någon som hängde ut någon som hade åkt liksom i ett skidspår, och så hade det kommit några andra hundar, så hade de börjat bråka, och så blev den här kvinnan som skrev inlägget, hon hade vält en kull.
Mm.
Och så här, du skulle ha sagt till att du var här med dina hundar. Ja, det, alltså, vad det gällde är ointressant. Men det sjukaste som hände då, det var att då svarade en kvinna, alltså som kvinnan som det gällde då, och hon hade då video på när det här hände.
Åh, gud, vad kul.
Alltså, så hon la upp den här riktiga videofilmen.
Oj, och då alltså, blev det liksom svart på vitt.
Ja, och då började folk ta hennes parti. Och då kände jag bara så här, nej.
Men alltså, vad är fällan att ramla i? För det är det jag funderar på. Alltså när man får en urge att hänga ut någon annan. Alltså, vi tar i hundsammanhanget.
Mm.
Alltså, någon kvinna känner, jag måste skriva om den här fruktansvärda händelsen som var att typ den här hunden typ bajsade på det här stället eller någonting.
Mm.
Är det att man ska få någon typ av så här godhetspoäng liksom, att så här, gud vad du är typ moraliskt duktig som påpekar det. För det är ju alltid liksom, jag vet inte, jag bara så här, vad får man ut
av? Nej, men det är väl medhåll.
Ja, det är medhåll. Och det är det som är själva fällan, liksom. Eller alltså, det är det som
alltså,
är...
Alltså, medhåll är ju trevligt.
Ja.
Men den här liksom längtan efter medhåll och ett så här stort community.
Ja.
Det är väl fällan.
Ja.
Och bara liksom impulsen att göra ett Facebook-inlägg. Så fort, alltså, det har blivit något så här så fort det uppstått en så här situation ute på gatan.
Ja. Ja, precis. Men det är den, exakt, det är den impulsen som man är så himla typ att man inte förstår själv eller så här, eller jag vet inte, jag har aldrig haft en impuls att göra ett Facebook-inlägg av en hundhändelse, men...
Nej, inte jag heller. Men däremot har jag haft impulsen att så här gå i svarsmål någon gång. Obs, inte att gälla mig, för jag har inte blivit uthängd än.
Klockan så här, tickar.
Ja, verkligen. Det känns som att varje dag liksom är bara en dag närmare att man blir uthängd. Nej, men det var någon kvinna som klagade på att du så här... basically att hon tyckte att små hundar kom undan med så mycket.
Ja. Och då men är inte det lite sant?
Förlåt. Jag kan inte, men då var jag visste att det skulle reagera så här. Ja, men för att då ska jag kanske så här, då kanske det var 50 stycken storhundsägare. Ja. Så här, det är så sant. Och då kände jag bara hur jag så här kokade. Men det är... Och ville gå i svarsmål och då kände jag, nej, jag ska bort från det här.
Okej, men vad är, ja, precis. Men vad är ditt svarsmål? Jag tänker det är nu vi kan ha, nu har vi en fight här, nej jag skojar.
Men vi kommer inte alls undan med någonting.
Gör ni inte det? Nej, kanske inte.
Att, nej men det är så himla tids- och energikonsumerande bara.
Ja.
Och att det är så här, att man hamnar på en så här, en mörk plats i livet när man blir för indragen i det här.
Ja, precis. Jag menar, exakt som jag tror jag sagt det förut, men min mörka plats är ju att jag börjar läsa kommentarer på nyhetsartiklar på Facebook.
Ja, just det.
Men det är ingen kvinnofälla, för där härjar män, kan jag säga. Mm. Men det är mörkt.
Ja.
Det är mörkrets hjärta.
Jag har väldigt dålig koll på dem faktiskt, men jag har förstått att det är liksom, det är en plats.
Ja.
Nej, men jag är ju med liksom de här liksom kvinnliga rummen och här är.
Men det är kul. Du har span på dem.
Absolut inte att jag är så här, så himla skriver man så
där,
utan med att jag är så här lurking around.
Men det tycker jag är roligt, för man brukar ju säga att typ de enda som, ja men precis, för vi lurkar ju. Det är det som är grejen med vår generation, att vi är på Facebook och lurkar. Mm. Men de som är aktiva är ju ofta de som är lite äldre.
Ja.
Som tog över Facebook där för 10-20 år sedan eller vad det var.
Ja, tog över och slaktade det.
Exakt. Men för jag menar, kids idag vet ju typ inte ens vad Facebook är. Liksom. Nej. De som har hängt runt i skolorna, de har ju... De har ju typ inte hört talas om Facebook.
Nej, men precis,
Instagram är också passé. Liksom. De är ju på TikTok, men...
Ja, men det är så här, att skapa typ en så här Facebook-chatt eller en Facebook-grupp, det är ingen sån impuls de har.
Nej.
När de kommer in i ett nytt sammanhang.
Nej.
Som det är för oss.
Precis. Det är en riktig kyrkogård, Facebook.
Ja, elefantkyrkogård.
Ja, exakt.
Ja, nej, men så det var bara en kvinnofälla. Alltså det var bara när jag såg det här, alltså när jag hamnade det här infernot, som var någon som klagade på att hon hade blivit vält av den här skidincidenten, och sen hon som la upp en fucking video, att då kände jag bara så här, nu har det här är, om inte det här är en kvinnofälla, då vet jag inte vad som är.
Det, men ändå kittlande att hon hade en video.
Ja, det var helt otroligt faktiskt. Ja. Jag kan visa den till dig off ja, podd, så att säga.
Gärna.
Jag tänkte faktiskt på en sak med den filmen. Vi pratade om Filip och Fredriks film, vad heter den? Den sista resan.
Ja.
Det är ju en väldigt... Det var nog den scenen då alla skrattade mest. Generellt var det att alla satt och grät. Jag också.
Alltså,
grät du?
Nej.
Gjorde du inte?
Men, jag
men du kanske inte är en gråtare på film.
Nej, det händer så sällan. Men folk hulkade ju.
Ja, nej, men alltså jag var... Inte hulka kanske, men jag var verkligen så här...
Vad fint. Jag måste bara säga som en parentes att det är sådana situationer jag känner att jag har en helt kall själ. Alltså du vet att jag bara, det finns typ inget i mig. Alltså jag är bara ett skal som går omkring. När folk bryter ihop och jag är så här, du vet, jag börjar typ le lite obekvämt för att jag bara,
Ja, men jag var mycket mer som förut. Alltså då kunde jag nästan få lite så här ångest när alla satt och grät i en biosalong och jag inte grät. Ja, att jag var ju fel på mig och typ exakt. Jag så här ett monster.
Ja, men det är jag.
Ja, men det är väl bara, jag vet. Jag tror inte att det, alltså, jag tror inte att det säger någonting om hur man är som person riktigt.
Hoppas det.
Men jag tänkte bara på den här, det tyckte jag var en absolut, alltså det var en scen där folk inte grät utan verkligen skrattade. När de är då nere i Frankrike med Philips pappa, den stora frankofilen, gamla franskläraren. Och han har pratat mycket om hur befriande det är att titta på franska franska bråk i trafiksituationer.
Ja.
Och då iscensätter Filip och Fredrik en sån, alltså ett riktigt så här franskt bilbråk deluxe.
Precis, de hyr ju in så här
franska skådespelare.
Ja, ja. Castingbolag.
Och så sätter de liksom Lars och Filip, Lars och pappan då, på typ en men bistro på en uteservering alldeles intill och så bara så här, ja men sätter de igång det här och Lars som har varit väldigt så moloken under hela filmen verkligen så här skiner upp. Och jag såhär, det är en sån frihets... Titta vad fria de är ungefär.
Ja.
Men då tänkte jag bara på att... men jag känner igen mig på något sjukt sätt. Och att det kanske... Alltså man kanske skulle må bra av något sånt där. Mm. Det är svårt, man kan ju inte iscensätta någonting för sig själv.
Nej, nej.
Men att så här egentligen så borde folk liksom iscensätta lite... Om folk har problem med någonting, som han är ju väldigt konflikträdd, kanske man själv är också, vem vet. Så vad heter det? Folkens omgivning borde ju iscensätta saker så att man själv skulle bli så här, få se det. Och kanske få syn på sig själv.
Ja, men nu, ja, precis. Jag håller verkligen med. Men nu kommer jag tänka på den här deppiga tanken att någon typ iscensätter att den har börjat röka. Så frihet för en. Alltså det är så det mest edgy man kan tänka sig att någon skulle röka typ en cigarett.
Ja men precis, det känns som att om någon av våra liksom vänner sa så här, jag precis börjar röka.
Ja, då blir bara, det är frihet.
Ja, gud det är så cool. Då skulle man vara så här, gud jag är så imponerad av dig.
Ja, så det enda som behövs är att någon köper såna här örtcigaretter som man har på scen dyker upp någonstans utanför ens hus och bara... Jag började röka och man bara, det här är frihet.
Det här är frihet.
Ja, nej men absolut. Jag tyckte nästan det roliga var Lars Hammar ska ju dra en anekdot.
Ja.
För sina kompisar och då har ju Filip tänkt ut att det ska vara precis som när han gjorde det på typ 90-talet.
Ja, precis. Eller det är en anekdot som han brukade dra för sina franska vänner.
En jättedålig anekdot om Harry Belafonte. Alltså, den håller verkligen inte.
Nej, alltså det var verkligen inte.
Det är typ inte ens en anekdot. Eller så här, den är så tråkig. Ja.
Nej, det var inte alls.
Nej, men då är det tydligen att de bodde precis vid tågspår och sen så kom tåget och då tog han en konstpaus.
Precis innan poängen.
Exakt.
Så att det blev väldigt snyggt.
Då skulle de försöka återskapa det här. Men då tyckte jag att det var kul att Fredrik satt på det här tåget och skulle tajma hur många sekunder det tog för tåget att passera perrongen eller vad det var.
Att det
känns som att han var i sitt esse när han bara, nu har det gått så här många sekunder.
Men han fick säkert utlopp för lite så här Asperger-kontroll.
Exakt. Sen lämnade jag också biosalongen med att tänka på att det, alltså inga jämförelser i övrigt, men det är ju väldigt kul hur typ jag är så himla mycket Filip och du är så himla mycket Fredrik. Alltså förlåt, men det slår ju aldrig fel.
Men vadå, alltså är det verkligen, att de känns så himla utmejslade, jag vet inte om vi är lika utmejslade.
Nej, vi kanske inte lika utmejslade.
Va?
Men jag tänker att ja, men jag vet inte, men det känns som att du är den som typ så kan massa olika saker och jag är den med mycket känslor typ. Och jag tycker Filip är så extremt mycket känslor i den filmen, medan Fredrik är väldigt mycket så här, nu ska jag fixa upp det här och typ, ja jag vet inte.
Ja precis, väldigt mycket så här, nu vill jag ha en tydlig uppgift.
Exakt.
Som där när han ska gå och fixa typ en kakadua. Eller en papegoja kanske.
Ja, exakt.
För att så här, Larsson har nog snackat om en kakadua han såg i Frankrike.
Ja.
Det var väldigt rolig.
Exakt. Men sen tyckte jag, kändes det inte också som att filmen typ handlade mer om Philip än någonting
jo,
annat?
Jo, men det är klart.
Ja, hans liksom...
Hans dödsångest.
Hans dödsångest, ja.
Ja, men det kan man ju relatera till också. Ja. Alltså, så här...
Jo, absolut.
Eller jag tycker att, nu kanske man kommer ut som någon så här psykopat typ. Men när man tänker på liksom de äldre generationerna, det är också för att man är rädd själv för att bli den som är så här next på tur. Alltså ja. Det är verkligen inte aktuellt med mina föräldrar. Men...
Nej, men
det är ändå
sant.
Slående.
Ja, jo, det är sant.
Eller det är väldigt så liksom, alltså visst att det var liksom någon sorts narcissismtripp av Philip lite.
Ja.
Men det är ändå så här, det är ändå ett existentiellt bekymmer liksom, ja. Som är så här. Just men det. Om mina föräldrar försvinner, ja. Vad gör det av mig?
Ja. Ja, det är sant. Men trevlig helg då. Mm. Eller trevlig vecka för de som lyssnar på det här på måndag.
Ja, glad påsk.
Just det. Ave Maria.
Ave. Salve, när jag ska. Hejdå.
Hejdå. Det är möjligt att jag blir lite sentimental.